Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
IC3 ska hålla kontakt var 20 minut med sin bas. Och det gör man också. Men sen mitt mellan de här tiderna så kommer ett snabbt anrop på telegrafi från DC3 som bara avbryts sen. Den blir tyst. Och DC3 svarar inte på några signaler. Och då förstår nog de som har hand om det här att någonting har hänt över Östersjön.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Under ett rutinmässigt spaningsuppdrag över Östersjön den 13 juni 1952 försvinner en av flygvapnets DC-3-or. Tre dagar senare skjuts ett svenskt obeväpnat sjöräddningsplan ner av sovjetiskt jaktflyg. Catalina-affären är ett faktum. Under det kalla kriget bedrev Sverige en omfattande signalspaning, ofta i samarbete med flera NATO-länder mot Sovjetunionen. Något som Sovjetunionen var beredd att göra allt för att sätta stopp för.
Wille Magrell är historiker och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit böckerna Sprickor i järnridån, Svensk underrättelsetjänst 1944-1992 och Catalina-affären.
Välkommen.
Tack så mycket.
Amerikanerna bedriver ett ganska omfattande spionflyg och så mot och avlyssningar mot Sovjetunionen här. Vilka var deras främsta målsättningar i de här spioneriet?
De är inte direkt, ska vi säga, med svenska ögon särskilt fredliga, utan det här hänger samman med att USA vid den här tiden, och vi talar nu om åren efter andra världskriget, framförallt från 48-49 och framåt, satsar på kärnvapen. Kärnvapenavskräckning, inte bara avskräckning, man satsar på kärnvapenkrigföring. Alltså att
man har planer på kärnvapenkrig.
Ja, och blir det krig mot Sovjetunionen så kommer vi sopa till dem med kärnvapen. Och det är liksom inte någon sån här yttersta resurs som man kan hota med i något läge, utan där är det planering för en fortsättning eller repetition av andra världskrigets bomboffensiv mot Tyskland och Japan, nu mot Sovjetunionen och nu med kärnvapen. För att kunna gå i land med det här, det är inte bara att flyga in, och det här är före de interkontinentala missilernas tid.
Det är bombflyg.
Det är bombflyg delvis. Från början är det ju samma gamla plan, så Hiroshima-planet B-29. Så småningom kommer modernare plan in, men de ska flyga in. Och det är, Sovjetunionen är som bekant stort, och de strategiska målen finns i många fall långt in i Sovjetunionen. Hur ska man komma dit med kärnvapnen? Ja, då måste man slå sig igenom det sovjetiska luftförsvaret. Det innebär att det sovjetiska luftförsvaret i Baltikum framförallt och i andra delar av västra Sovjetunionen är ett fullständigt centralt underrättelsemål för amerikanerna. Att få reda på hur är det här uppbyggt, vad finns det för tekniska system, var är svagheterna i systemet. Sen behöver man ha rent grundläggande fakta också. Amerikanerna har inte så mycket uppgifter om hur det ser ut i Sovjetunionen.
Man har väl lite sådär från tyskarna, ja, som man har erövrat.
Tyskarna har tagit en massa foton i början av andra världskriget. Så man har ett gammalt flygfotomaterial, men det är föråldrat. Det här måste uppdateras. Och det här är före spaningssatelliternas tid. Så tillsammans så innebär det att man måste in nära Sovjetunionen, helst in över Sovjetunionen, flygfotografera och spana mot elektroniska system. Det som kallas teknisk signalspaning. Det är alltså inte, man lyssnar inte på vad folk pratar sinsemellan och så vidare. Utan det här är framförallt radarstationer, robotbatterier och liknande. Det är sånt man måste ha reda på. Man måste veta vad är det för system som ryssarna utvecklar.
Och då flyger man in över sovjetiskt luftrum?
Ja, det här är knepigt. För det får man ju inte göra, men det är klart, det här är underrättelsetjänst och det gör man också sånt som man inte får göra. Men det är farligt. Det är farligt för de som flyger naturligtvis. Precis som under andra världskriget. Men det är också farligt politiskt. Man förbereder sig för ett krig som man hoppas inte ska komma, men om man förbereder sig tillräckligt bra genom att flyga in och åstadkomma militära incidenter, så kan man utlösa det krig som man inte vill ha.
Mm. Så det är en balansgång.
Det är en förfärlig balansgång det här. Och man kan säga att amerikanska presidenten och presidenterna och utrikesdepartementet, State Department, de försöker bromsa de här överflygningarna. Så de får inte flyga för nära, ni får inte flyga in över Sovjetunionen och ni får inte flyga för nära. Så man säger att ni får inte flyga närmare än say, 20 nautiska mil från den sovjetiska gränsen. Det är långt ute i Östersjön. För att inte riskera att dra på er sovjetiska motreaktioner.
Men duger det då?
Nej, det gör inte det. Amerikanerna försöker ta fjärrfoten, men alla som har tagit bild från Turning Torso på någonting som är 30 kilometer bort vet att det blir inte så hemskt mycket av det. Man får inte syn på så mycket. Man kan inte kolla de mål som man behöver kolla. Man kan inte fånga in de radarsignaler som man behöver fånga in. Så när Koreakriget bryter ut 1950, sommaren 1950, då försvinner mycket av de här restriktionerna. Och mycket motvilligt så får det amerikanska flygvapnet tillstånd att flyga närmare Sovjetunionen och även då och då göra inflygningar över Sovjetunionen.
Är inte det jättefarligt då?
Jo. Ja, kanske. Det beror på. Man kan säga så här. Det är kanske inte så farligt första gången man gör det. Men andra och tredje gången är det. Det finns ett citat från när man börjar flyga in över Sovjetunionen 56 med U2-plan. Och presidenten har inte fått reda på det här i förväg. Och så kommer de ansvariga för CIA, ansvariga för flygningarna, och säger: vi har gjort de första flygningarna. Ja, vilka mål blev det då? Ja, vi tog en runda runt Moskva. Och då säger presidenten: herreguden då, var det särskilt klokt att göra det första gången? Och då får han svaret: herr president, första gången är den säkraste. Alltså att chocken blir så stor att det kommer ett plan inflygande och runda Moskva. Men du har alldeles rätt, detta är oerhört riskabla operationer. Det finns en sån som är ganska väl dokumenterad nu i efterhand, som sker på våren 52. Och då gör amerikanerna så att man använder sin lillebrorsa, så att säga, som torped här, britterna. Britterna får låna amerikanska plan och så målar man på brittiska nationalitetsbeteckningar och så startar de från en bas i Storbritannien. Och så flyger de in över södra Östersjön och in över Sverige förresten, rakt över Sverige. Och det är tre plan, ett flyger rakt mot Moskva, ett ner i Ukraina och ett mot Vitryssland. Då bara bränner på rakt in och ut igen efter några timmar. Och som sagt, första gången är den säkraste. Ryssarna kommer liksom inte i luften. Och det här är en tid också där det är svårt att hitta snabbflygande mål nattetid. De flesta jaktplan har inte radar. Så att vid något tillfälle skickar ryssarna upp, jag tror det är 20 MIG-plan. Då letar efter ett plan och hittar ingenting. Det är mörkt där uppe. Och man hittar inte planet. Så det här, men det här vet ju, ryssarna kan ju följa de här planen och vet att herregud, de flyger
rakt. De har radar som de kan se.
De kan se, de flyger rakt in mot oss. Hade de här haft kärnvapen med oss hade vi varit utplånade vid det här laget. Det är med sentida mått mätt så är det här ju, det är Dr. Strangelove på riktigt det här. Så det här säger ju någonting om det uppskruvade underrättelseklimatet. Alltså det är så angeläget att få data från Sovjetunionen, radarkartera anflygningsvägarna in till de stora bombmålen, att man är beredd att ta de här fullständigt vansinniga riskerna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På vilket sätt kom Sverige att samarbeta med NATO när det gäller sådana här spionflygningar?
Sånt här skulle vi ju aldrig göra.
Inte, nej.
Officiellt alltså. Mm. Och svensk säkerhetspolitik, om man tar upp en sån här fråga för regeringen, så skulle det bli blodstörtning. Men svenskarna är faktiskt, man kan säga, våghalsigare än amerikanerna i början. Man håller sig inte 20 nautiska mil borta. Man flyger ända in till den internationellt erkända 3-mila gränsen. Och då är man väldigt nära. 3 nautiska mil är knappt 5 kilometer. Då är man nästan inne vid kusten och nosar. Och man drar sig inte heller för att flyga in i Sovjetunionen lite då och då. Vi har ju fått ett väldigt uppmärksammat fall här för något år sedan med spaningsflygare som berättar hur de flög in lite senare på 50-talet med S-29, alltså flygande tunnan, spaningsversionen, rakt in över polska kusten och hamnarna i Östersjöområdet för att flygfotografera. Ungefär utifrån samma logik, att det här är så oerhört väsentliga underrättelser att de är värda riskerna.
Mm. Visste politikerna om det här?
Det är en gråzon, kan man säga. De vet, en del vet och en del vet delvis, men kanske inte hela bilden. Och det här är ju det som blir det stora politiska kontroversen bakom stängda dörrar visserligen, när den så kallade Catalina-affären inträffar på sommaren 1952.
Men hade man något underrättelsesamarbete,
ja,
här?
Alltså? Det hade man. Och det här är återigen, när med kalla kriget börjar redan under andra världskriget. Sverige har ett omfattande underrättelsesamarbete med Tyskland under kriget, i början av kriget. Vi är ju neutrala, vilket innebär att vi först lutar oss åt ena hållet och sen lutar vi oss åt andra hållet. Och så tar det ut vartannat till slut. Det är ungefär så den brittiske Stockholmsambassadören beskriver det. Att ni har aldrig varit neutrala. Ni var icke-stridande på Tysklands sida, och nu vill vi att ni ska vara icke-stridande på de västallierade sida. Och det är okej, okay, ser svenskarna, och är det. Man bygger upp ett ganska omfattande underrättelsesamarbete med britter och framförallt med amerikanerna, som kommer in väldigt starkt i Sverige och i slutet av kriget. Och det här samarbetet fortsätter sen in i det kalla kriget.
Mm. Så det är egentligen en kontinuitet här?
Ja,
visst, andra
är det det. Ja. Och Sverige är junior partner i det här, så vi har ett stort behov av att få tillgång till den underrättelsebild som de västallierade har. För de har helt andra underrättelseresurser än vad Sverige har. Vad kan då Sverige bidra med? Ja, Sverige, återigen, Sverige ligger där det ligger, man ska titta på kartan. Det är en utmärkt utsiktspost för att spana mot verksamhet i Östersjöområdet, och framförallt de sovjetiska baserna och stridskrafterna i Baltikum och kring Finska viken och på andra sidan Finlands östgräns. Det här är amerikanerna mycket intresserade av, och så att de vill gärna ha ett samarbete med svenskarna på underrättelseområdet. Och därför är man också här behjälplig. Svenskarna får köpa överskottsmateriel från amerikanerna, sånt som man använde under andra världskriget, och det monterar svenskarna in i två DC-3. Alltså det är ju långsamma transportplan, men det här är inte frågan om plan som ska flyga snabbt.
De kommer inte flyga till Moskva.
Nej, de här ska inte flyga till Moskva. De ska göra så kallade perifera spaningsflygningar. Det vill säga man flyger på säkert avstånd från Sovjetunionen parallellt med den sovjetiska gränsen och lyssnar in mot Sovjetunionen.
Du kanske säga några ord. Vad är signalspaning för någonting?
Ja, det finns två sorters signalspaning. Den ena sorten är att man avlyssnar kommunikationer. Och det kan man göra beroende på var kommunikationerna förmedlas någonstans. Om de går via kablar så försöker man komma in och koppla in sig på kablarna. Det var det Sverige gjorde under andra världskriget när vi lyssnade på tysk telegramtrafik till och från Norge.
Ja, vi har pratat om det i ett annat avsnitt. Och det var bildligt särskilt sa att vi kopplade in oss med banankontakten.
Ja,
kanske
precis.
Inte var så det gick till.
Jo, nästan faktiskt. Att det var i princip på banankontaktsnivå. Så det var inte särskilt svårt att komma åt det. Sen, där var ju problemet istället att läsa vad som är innehållet i trafiken. Om vi talar om trafikmeddelanden på andra sidan Östersjön så kommer man inte åt dem lika lätt. Det räcker inte bara banankontakterna, utan där måste man ha andra medel, och då får man försöka fånga in trafik som är sänd via radio i en eller annan form.
Men kan man inte bara sätta upp en antenn på Gotland? Man måste ha flygplaner.
Man kan sätta upp antenner på Gotland och andra ställen och få viss typ av trafik. Annan typ av trafik är svårare att fånga in, sånt som har kortare räckvidd eller är mer riktade sändningar. Och sen återstår problemet med att kunna läsa trafiken och se vad det är de pratar om egentligen. Men det där är svenskarna ganska bra på. Framförallt så kan man få en taktisk lägesbild genom att helt enkelt bara följa vilka enheter har radiokommunikationer med varandra och med någon bas. Så man kan få hela liksom den marina och flygmilitära och även landmilitära strukturen klar genom att bedriva enkel signalspaning.
Det är snarare mönster man är ute efter, inte vad folk säger.
Det är så kallad trafikanalys. Mm.
Och det var det de här DC-3:orna skulle hålla på med?
Nej, det gör de inte. Nej. De sysslar med den andra huvudspåret av signalspaning, nämligen teknisk signalspaning. Då är man inte ute för att lyssna efter signalmeddelanden eller vem som har samband med vem. Utan då lyssnar man efter elektroniska signaler från tekniska system. Och teknisk signalspaning som börjar under andra världskriget, det är i stort sett uteslutande radarsignalspaning. Alltså spaning efter radarsignaler. Radarsignalen är ju inte ett signalmeddelande, men den säger ganska mycket om vad det är för slags station som är igång och vad den har för prestanda. Och det man framförallt lyssnar efter, det är att skaffa ryssarna sig nya typer av radarstationer. Och på vilka frekvenser arbetar de och hur arbetar de? Det är viktigt för att man ska kunna förstå deras kapacitet och även kunna störa ut dem. Om man ska flyga in med kärnvapen, bärande flygplan. Så amerikanerna är mycket intresserade av detta.
Och det här vi samlar in då, det får amerikanerna tillgång till då?
Det får amerikanerna tillgång till. Det här är alltså DC-3:orna samlar in uppgifter om sändande objekt på andra sidan Östersjön. Och det går via lite kringelikrokar till amerikanerna. Det hamnar först på FRA, och sen går det från FRA till försvarsstaben, och försvarsstaben lägger dem i ett särskilt litet fack där en sambandsofficer tar med det till amerikanska flygvapnets underrättelsehögkvarter i Wiesbaden i den amerikanska zonen i Tyskland. Där har US Air Force Europe sitt Europa-högkvarter och sitt underrättelsehögkvarter. Så dit kommer den här informationen. Tråkigt nog får ju ryssarna nys om det här. De har någon källa här i Wiesbaden som talar om att det är så konstigt att det dyker upp svenska officerare här. Det borde det ju inte göra. Och den sovjetiske underrättelsegeneral som får den här informationen, han har en väldigt bra källa då som man kan använda för att kontrollera det här. Och det är den svenske flygattachén, överstelöjtnant Stig Wennerström, som just har anrollerats till GRU och svals med hull och hår av ryssarna.
Som vi också har spelat in ett avsnitt om.
Ja. Mm. Så han får frågan, kan det här stämma verkligen att svenskarna har officerare i Wiesbaden vid det amerikanska högkvarteret där? Så när Wennerström är hemma på växeltjänstgöring i Stockholm så tar han diskret upp den här saken. Inte naturligtvis att säga att ryssarna säger att och så vidare, utan han kan ju fråga det här lite mer inlindat. Och jo, mycket riktigt. Här går det material. Wennerström, som är en flitig och idog spion, han ställer samman en lista på allt material som amerikanerna får från svenskarna. Och så levererar han dem till sin kontaktman, sin beundrade general, och får beröm och klapp på huvudet och frågar om, vill ni ha det här materialet? Och då säger generalen här, nej, vi vet vad våra egna förband är. Alltså vi behöver inte ha ett material som talar om att där och där har Sovjetunionen radarstationer. Ja, det vet vi redan. Men det som Wennerström har avslöjat, det är ju att DC-3an jobbar i praktiken för som en länk i det stora amerikanska dammsugningen av elektroniska underrättelser från Sovjetunionen.
Mm. Den 13 juni 1952 så försvinner ju en av de här DC-3erna.
Ja.
Förstår de ansvariga vad som har hänt direkt? Eller vad?
Jag tror att de gör det, men det som är sådana otäckheter att man vill inte riktigt.
Man borde ju ana.
Man förstår det, men kanske vill inte riktigt. Alltså det är ett motstånd mot detta. Det här kommer inte som en blixt från klar himmel. Därför det har skjutits ner plan. Redan i april 1950 så är det ett amerikanskt signalspaningsplan som försvinner över Östersjön. Ganska i samma område där DC-3an sen försvinner. Och svenskarna, till skillnad från amerikanerna, vet precis vad som har hänt. Därför svenska FRA, signalspaningen, och nu talar vi om den här kommunikationsspaningen, har avlyssnat den sovjetiska radiokommunikationen till och från jaktplanen. Så de vet att det sovjetiska jaktflyget har fått order att skjuta ner ett plan och sen rapporterat att de har skjutit ner det. Så att de vet att det här flygplanet har kraschat.
Skickar de sådana order i klartext? Eller?
Ja, tillräckligt mycket klartext för att FRA ska kunna räkna ut vad det är som händer. Man använder kanske kodord och säger det. Det är det här berömda från nedskjutningen av det koreanska trafikflygplanet. Målet bekämpat kommer det från jaktplanet. Alltså det är typiskt sånt fackjargong man använder i radiokommunikationer. Jag ser målet. Avstånd till målet är si och så.
Men reagerar man officiellt här när DC-3an försvinner? Eller?
Det som händer är ju att det blir tyst. Och det här är det kunde vara hämtat ur vilken skräckfilm som helst. Det kommer ett radioanrop plötsligt. Alltså, DC-3an ska hålla kontakt var 20:e minut med sin bas. Och det gör man också. Men sen mitt mellan de här tiderna så kommer ett snabbt anrop på telegrafi från DC-3an. Som bara avbryts sen. Den blir tyst. Och DC-3an svarar inte på några signaler. Och då förstår nog de som har hand om det här att någonting har hänt över Östersjön. Ganska snabbt är man igång och skickar ut spaningsplan för att leta. Men de förstår att här har det gått åt pipan med DC-3an.
Mm.
Så man skickar ut spaningsplan, man skickar ut fartyg från marinen för att leta. Och man vet ungefär.
Hittar man någonting?
Nej. Först hittar man ingenting. Man hittar några oljefläckar, men oljefläckar är vanliga vid den här tiden i Östersjön. Det säger ingenting. Det är lite dålig sikt nere i vattnet, det är disigt. Och det dröjer faktiskt 2 dygn och då hittar man någonting. Och det är en av DC-3ans livflottar som man hittar flytande men inte uppblåst.
Mm.
Alltså den har på något sätt kommit ut ur planet och den är dessutom full av splitter.
Mm.
Så den talar egentligen om vad som har hänt.
Då borde man ju veta.
Ja, det är ungefär som att hitta en nedblodad bil full av kulhål. Då kan man förstå att de som åkte i den här bilen har det inte gått bra för. Så den insikten kommer ju fram här. Och på ett väldigt tidigt stadium så förstod de ansvariga svenska militärerna också de högsta politikerna, Erlander och hans närmaste rådgivare, bland annat då Hammarskjöld, förstod att vad som har hänt, att ryssarna har skjutit ner det här planet. Det är Hammarskjöld som säger att de har nog tröttnat på att ha den här spaningsverksamheten. De vill få bort den här övervakningen. Och det är, man kan säga nu, efter så många år är det ungefär den förklaring som eftervärlden kan ha till detta. Det är det här, nu har vi fått nog, nu smäcker vi den här flugan. Och så är det bra med det, och så skickar vi samtidigt en signal till svenskarna att så här går det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
3 dagar efter
ja.
DC-3 försvinner, då är det ju ett mer publikt event
ja,
som tar på.
För att det här är, alltså DC-3 försvinnande blir ingen riktigt stor sak.
Står det i tidningen?
Jo, det står flygplan försvunnet med 8-mans besättning, och det är förfärligt, men samtidigt, det här var en tid då flygplan dråsade ner.
Mm. Det är ju bara 7 år efter andra världskriget
ja,
också.
Och haverier var regel i svenska flygvapnet. Störtade flygplan var och varannan månad.
Så det var inga stora nyheter?
Nej, det var inte det. Och flygplanet är borta och ingen vet var den har tagit vägen. Man kan frukta att det har hänt något förfärligt, men det kunde ju vara vanligt störtat också. Men så hände då det här att ett Catalina-plan, som ett sjöflygplan, som ser ut med obeväpnat, 2 Catalinor ute och spanar. Och då har man flyttat sökområdet, så det ligger ganska nära den sovjetiska gränsen vid Dagö, utanför Estland. Och det har man gjort utifrån fyndet av den här livflotten. De har räknat ut att aha, om den har drivit iväg norrut, då ska vi spana efter de andra livflottarna, för de kan finnas där. Och de här DC, eller jag säger Catalinorna, de är ute och spanar efter de här livflottarna. Och då blir en av dem blir anfallna då plötsligt, eller blir uppvaktad av 2 MIG-plan. De skjuter varningsskott och vill att Catalinan ska svänga in mot sovjetiskt luftrum. Och det gör den naturligtvis inte. Den drar på västerut så gott den kan, med ett långsamt plan. Och då anfaller ryssarna och skjuter ner Catalinan.
Mm. Hur går det för besättningen där?
Ja, man kan säga att det går ju mycket bättre för dem. En blir skadad, men alla överlever. Catalinan, som är ett sjöflygplan, kunde nödlanda på vattnet. Den tar in vatten och sjunker efter en stund. Men besättningen kan gå i de här livflottarna. Och nu kommer den stora turen här. Och det är att istället för sovjetiska örlogsfartyg som finns i området,
som är på väg dit,
och de är på väg dit, så är det ett västtyskt lastfartyg som råkar av en slump vara precis i närheten och ser det här planet nödlanda. Så det tuffar fram och vänligt nog fiskar upp den svenska besättningen och ta med den till Hangö i Finland, där de sätts i land, och så flygs de vidare till Bromma, där radioveteranen Stig Järring gör en klassisk radiointervju med de överlevande, som då kan berätta att vi blev nedskjutna av sovjetiska jaktplan. Vi såg röda stjärnan på stjärtfenan och såg spårljusen svepa förbi.
Det här måste ju ha blivit jättestora nyheter.
Det här blev även med dåtida mediamått mätt så blev det här ju en enorm genomslag. Och här försvann ju liksom all osäkerhet. DC-3 är borta, den kan ha skjutits ner, men något annat kan också ha hänt. Här var det solklart fall, nedskjutning. Och då börjar en diplomatisk kontrovers mellan Sverige och Sovjetunionen, där Sverige protesterar i ganska kraftigt tonläge mot den här nedskjutningen och kräver att de ansvariga ska ställas inför rätta och så här. Det vet man att det kommer inte bli någonting sånt, men man tar i ordentligt. Det här är ingenting som regeringen Erlander och Undén egentligen vill. Det är Erlander som sköter det här mycket. Han vill inte egentligen det här, men han är så illa tvungen. Han är en erfaren politiker, så han förstår ju att om regeringen tassar för mycket här så får man inte bara ryssarna emot sig, utan man får framförallt den allmänna opinionen emot sig. Och den saxen vill man inte hamna, utan nu gäller det att ta i mot ryssarna här. Men ryssarna lägger sig ju inte platt, utan de slår tillbaka och säger, jaha, men ni sköt minsann mot oss, och dessutom var ni inne och flög över sovjetiskt luftrum. Svenskarna svarar med att, vadå sköt mot oss? Det här planet hade inga vapen. Ja, det sköt mot oss ändå. Alltså är det på den nivån alltså. Och dessutom var det inte alls inne på sovjetiskt luftrum. Det var inne ute på internationellt vatten. Dagen efter så kommer flygvapenchefen till landet och säger att, jo, så är det en tråkig sak jag måste berätta, som inte så bra. Och det är den 13 juni när vi flög ut första gången på spana efter DC-3an. Så hade vi lite för bra fart från en Catalina. Så att den hade inte räknat med medvinden. Så att den kom lite för långt österut. Ja, hur långt österut? Ja, det finns ett fyrtorn på Dagö som heter Dagerort. Och plötsligt i en molnglugg så såg de det där fyrtornet nere till höger eller vänster. Så de rundade fyrtornet. Ja, det där var ju inte bra. Det var en dålig nyhet. Den enda goda nyheten var ju då att uppenbarligen hade ryssarna inte märkt det där.
Nej, så de visste egentligen inte om...
Men här gällde det ju att tassa försiktigt. Att det här inte kommer fram. Sen långt i efterhand kan vi säga, om vi får spola fram historien. För så småningom när vi kommer fram till efter det kalla kriget och allt sånt, så hittar man ju Catalina.
Mm. Nej, DC-3.
Ja, men sen hittar man Catalina också.
Mm.
Det är mindre intressant historiskt, för alla vet att Catalina blev beskjuten. Alla vet att den sjönk, men inte var den sjönk. Och då visar sig att den ligger 20 sjömil längre österut än vad haverikommissionen säger att den låg. Vilket innebär att den måste ha varit låg, kanske rundade Dagerort en gång till. Så ryssarna hade kanske rätt när de sa att Catalina hade varit inne i sovjetiskt luftrum. Det var ju ändå inte någon pigg idé att skjuta ner ett obemannat sjöräddningsflygplan.
Men här 1952 lyckas man ju aldrig hitta DC-3.
Nej.
Så man vet egentligen, man kan ju ha teorier om vart den försvann. Ja. Man kan ju inte veta säkert.
Nej, man vet bara att den är borta. Och egentligen vill man inte hitta den.
För det blir lite, då vet...
Återigen har vi försvarsstabschefen Åkerman, han som jublade över det här avtalet. Det är omkring 10 dagar efter det att DC-3 har blivit nedskjuten. Så skriver han, man tror sig ha hittat vraket. Och det hade man inte, men man trodde att man hade gjort det. Och då säger han något i stil med att det är inte bra det, för det. Hittar vi det och får upp det, då kommer det nya frågor och nya problem som dyker upp. Det vill säga, då går det inte att hemlighålla vad det här var för ett slags flygplan.
Mm, mm.
Och vad det var för slags uppdrag.
Det uppstod ju rykten och misstankar om att den svenska besättningen fanns i fångenskap i Sovjetunionen. Ja. Hur uppstod de här ryktena egentligen?
Ja, det är två orsaker till att det gör det. Man kan säga att det uppstår rykten i alla sådana här sitt ouppklarade rättsfall. Det är två grunder till det här. Det ena är ju att flygplanet bara är borta. Och den märkliga omständigheten att det enda man hittar är den här sönderskjutna livflotten. Normalt sett, det är många flygplan som har störtat ut över Östersjön och det blir ett väldigt spill av vrakspillror och grejer som flyter omkring. Här är ingenting.
Det är misstänkt tomt.
Misstänkt tomt. Och då tänker man, ja, men den här flotten där, ja, men det kan någon ha slängt ut som ett villospår. Kanske har den inte alls kraschat. Kanske har den tvingats till Baltikum. Kanske landar den på vatten ganska hel. Och sen har ryssarna varit där och plockat upp besättningen. Så har de gjort tidigare.
Men det börjar cirkulera historier också om att
de kommer lite senare.
Det är senare, ja.
Det går ett par år och sen händer det att när Chrusjtjov kommer till makten så börjar man tömma Gulag. Och då tömmer man Gulag också på
de här fånglägersystemen.
Tyska, det är de här fånglägerna. Det är framförallt de politiska fångarna, men det är också en massa tyska krigsfångar som har suttit ända sedan 45. Och nu ska de tillbaka hem. Och många av dem hamnar i Västtyskland. Och de för med sig berättelser från de här fånglägren. Och där kommer då berättelser att någon har träffat någon som har hört att det fanns svenskar i lägren. Och det är ett par läger, framförallt ett i Norilsk, som är aktuellt. Fyra svenskar som säger att de har blivit nedskjutna över Östersjön. Och det här lägger svenska UD ner stora resurser på att försöka spåra det här. Och man
tar det på allvar.
Man tar detta på stort allvar. Man letar upp de här källorna, vem det är som har berättat det, men de är andrahandskällor. Och sen till slut så blir man ändå tvungen att gå till ryssarna. Alltså den officiella vägen och säga att vi har fått de här uppgifterna. Kan ni kontrollera om det finns eller har funnits några svenskar i era läger? Och det här blir ju repris på Wallenberg-ärendet. Här finns ingenting. Inga Wallenberg har aldrig funnits. Han har aldrig varit här redan fram till man kommer fram till att Wallenberg var här och han har tyvärr dött i en hjärtattack. Alltså den sovjetiska trovärdigheten i de här frågorna är ju långt under noll. Så när de säger att nej, här finns inga svenska flygare någonstans och har aldrig funnits, så säger det absolut ingenting. Så därför blir de här uppgifterna kvar och skvalpa. Kanske sitter det några försmäkta i Gulag fortfarande, eller de har funnits där och ligger i en massgrav någonstans. Och varför bryr man sig om det här? Jo, därför det finns 8 familjer. Det finns änkor, det finns barn. Och de får aldrig några svar.
Är de ute och bråkar i media?
Ja, det är de. Och det här ses ju inte med blida ögon från höga vederbörande. För det här är svenskt 50-tal. Och då gäller det att man allvarstid kräver tystnad. Den gamla beredskapstidens devis hänger fortfarande över Sverige. Att man ska inte fråga för mycket, man ska inte rota i saker som inte angår en. Och särskilt inte sånt som gäller hemliga förhållanden. Och särskilt inte sånt som gäller signalspaning och särskilt inte sånt som gäller FRA. Det är så att av de 8 ombord så tillhör 3 flygvapnet. Men 5 stycken tillhör den så kallade radarspaningsgruppen. Som var ombord på, som är egentligen passagerare ombord på planet.
Men är det militärpersonal eller de här?
De är ju civilpersonal.
Det är civilpersonal, ja.
Och anställda vid FRA. Och så är det 3 flygbesättningen så att säga. Och det är framförallt de här FRA-personalen. Där är det anhöriga som börjar bråka får man säga. Eller de börjar ställa legitima frågor. Med dagens ögonsätt är det ju inget konstigt alls. Man får inga svar. Vad gör man då? Ja, då går man till pressen och man går till media. Jag tror att min man lever, säger en av hon är inte änka då än så länge i formell mening, men i praktiken är hon det. Jag tror att min man lever. Jag vill att svenska myndigheter ska ta reda på det.
Men visst var det så att militären och sådär, eller flygvapnet, de behandlade änkorna, fast det officiellt inte var änkor, som att de var änkor?
Ja, det är det de gjorde. Från första början så fick de ekonomisk ersättning. Motsvarade den som när en make omkommer i tjänsten. Så att man hade redan från första stund bestämt sig för att de här besättningen är döda och de här måste ju vara i materiell mening tas om hand, men det immateriella tog man inte alls om hand. Och det gjorde man på ett ganska dåtida, ganska fräckt sätt. Efter något år så är det några av de här fruarna som uppvaktar dåvarande försvarsministern Torsten Nilsson och vill ha reda på vad var det som har hänt och vad vet man egentligen på svenskt håll. Och han spelar dum och säger, ja vadå, FRA, jag har ingen aning om vad FRA är för någonting. Nej, det här har jag ingen aning om. Nu har han varit ute på FRA dagen innan och fått en föredragning om vad DC3 höll på med. Så han spelar bluffar gentemot fruarna och kollrar bort dem. Det här är ju typiskt för hur det gick till vid den här tiden. Här kommer ett antal fruntimmer och ställer nosiga frågor och de behöver sättas på plats. Där finns ju en väldigt...
Det fanns ingen finkänslighet.
Nej, det är tidsmarkör också med hur man sätter sig på folk. Mm. Särskilt om de är kvinnor och särskilt om de är i underordnad ställning.
Fortsatte man med sån här flygsignalspaning efter?
Först var det ju stopp. Och det är av två skäl. Dels har ju uppenbarligen något hänt som man inte hade tänkt skulle hända. Och det här med ansvar och vem som skulle ha ansvar för verksamheten, det hade man inte klarat ut på förhand. Och nu är det lite sent att klara ut det. Men sen kan man inte fortsätta för planet är borta. Det har ju störtat, det är väck. Och den här flygburna spaningsgruppen är också borta. Så man behöver starta om på nytt.
Personalen är borta.
Det första man behöver är ett flygplan. Och då skaffar man sig ett lite bättre plan den här gången. Vicker Versity som heter, kallas pigsvinet för det har så mycket antenner på sig. Och det har den fördelen att den till skillnad från DC-3 har en tryckkabin så den kan flyga högre. Den behöver alltså inte gå så nära den baltiska kusten och om man flyger högre så kan man spana mot svaga signaler på längre avstånd. Det är enkelt fysik. Men det dröjer ett år innan man är igång med verksamheten.
Och så det blir ett rejält avbrott?
Det är ett rejält avbrott och då har man dessutom hunnit skaffa sig ett skyddsnät som är radarövervakning. För Sverige har 52 ingen heltäckande radarövervakning av Östersjön. Man har stationer på Bunge i Gotland som är igång lite då och då. Men inte något kontinuerligt. 53 så är man igång med kontinuerlig radarövervakning. Det vill säga, om någonting är på väg mot ett sånt här spaningsplan så ser man det på sin egen radar. Det såg man inte 1952, för det fanns ingen radarövervakning.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så hittar man den här nedskjutna DC-3.
Ja. Och i mellantiden har ju hela huvudbiten av mysteriet har ju lösts. Sovjetunionen i sista skälvande minuterna hösten 1991 beslutar sig för att lägga sig platt och erkänna vi sköt ner det här planet.
Varför gör man det?
Kostar inget. Fullständigt kostnadsfri ett erkännande. Sovjetunionen ska upplösas.
Men det är innan Sovjetunionen upplöses?
Ja, det är innan det upplöses så gör man det. Erkänna och säga att ja, det var trist där. Och dessutom var det här DC-3 var aldrig inne ens i närheten av sovjetiskt luftrum. Det var långt ut över Östersjön. Solklart folkrättsbrott, men det var den ansvarige generalen Shinkarenko. Det var hans fel. Så man skyller allt neråt på en pensionerad general.
Han lever fortfarande.
Ja, han levde fortfarande då. Han hade ju försökt gå ut i media och sagt att plan DC-3 hade varit inne långt in i Baltikum. Därför gav jag ord att den skulle skjutas ner. Men sen drar de sovjetiska myndigheterna undan marken och undan fötterna på Shinkarenko genom att säga att nej, det skedde långt ut över Östersjön och det var du, din buse, som låg bakom det här, bokstavligt talat. Men som sagt, det här kostar inte Sovjetunionen någonting. De ska just göra konkurs och ryssarna startar på ny kula. Alltså Ryssland startar på ny kula med rent bord.
Även anhöriga får komma till Moskva.
Ja, det är då försommaren 92 så får de inbjuds som anhöriga. För då ska man få ett liksom stilfullt avslut på det här ärendet. Då har man lagt korten på bordet, tycker man. Man har erkänt det hela. Svenskarna är nöjda med detta. Officiellt från svensk sida. Och nu ska också de anhöriga strykas med ett hårs. Och de ska ju få se samma dokument som den svenska myndigheterna fick se. Och så ska man få en liten ceremoni och lägga ner en krans vid den okände soldatens grav i Kremlmuren. Men återigen är det de här fruarna nu. Mm. Som inte är
de
så...
De måste ju vara lite till åren nu.
De är inte så hemskt gamla. De inte. Och några har sina barn med sig också. Bland annat den kände Roger Elmerberg som är den som har drivit frågan väldigt mycket.
Som är en vuxen man nu.
Ja, och han har drivit ända sedan 80-talet där. Måste få klarhet, vad hände min pappa? Hans far var alltså den som var piloten på planet, Alvar Elmerberg. Och jag var med i Moskva här som en ingick i den här delegationen som de anhöriga hade ställt samman. Så att jag,
på deras
initiativ, ja. Mm. Och då hände det...
Vad jobbade du då?
Jag var ju forskare då.
Du var forskare?
Ja, så det var ju i den egenskapen jag jobbade.
För du har ju jobbat inom underrättelsetjänsten också.
Inte i min underrättelsekapacitet jag var där. Även om jag begrep lite grann av vad det var som hade pågått och kunde förstå dokumenten kanske. Men vad som hände då var en ganska häpnadsväckande sak som normalt inte händer med... sovjetiska generaler, nämligen de anhöriga satte sig på tvären. De sa, här läggs inte ner någon grav, eller någon krans på någon imaginär grav. Vi vill ha klarhet. Vi vill att utredningen ska fortsätta. Och ryssarna drog sig lite tillbaka och sen kom de tillbaka och sa, okej då. Vi skippade det där med Kremlmuren, det var ingen bra idé. Och ärendet fortsätter. Jag skulle säga också till svenska UDs förvåning. För de hade också tänkt sig att det hela skulle vara avslutat. Så vi var på ambassaden också. Då märkte vi att det där var ju liksom inte riktigt vad man hade...
Det var dålig stämning.
Ja, det blev lite dålig stämning. Även om det hölls en diplomatisk godmin kan man säga. Men det här var inte riktigt det man hade tänkt sig. För det blev en massa extra arbete bara. Ja, dessa fruar, våra barn, varför skulle de bråka? Så man fortsätter. Och det är framförallt det man vill ha... reda på ordentligt, finns det någonting i sovjetiska lägersystemet och annat spår av att det har funnits svenska? Där vill man ha det där utrett ordentligt. Finns det någonting annat material som säger någonting om DC-3? Och där, faktum är att det dyker upp små bitar som är väldigt centrala. Och det viktigaste som dyker upp det är att säkerhetstjänsten, alltså KGB, gör en internutredning mot Shinkarenko, det är 52, precis när det har hänt. Varför gör de det? Jo, det är för att han har klantat sig.
Inte meningen att man skulle skjuta ner.
Jo, visst var det meningen det, men inte så. Det var meningen att han skulle kontakta flygstridskrafternas högkvarter i Moskva innan. Men så säger han, han får inte ordning på kryptotelefonin. Så han kan inte ringa dem. Och då man konstaterar att därmed gick planen om intet. Det vill säga att man skulle ha enheter på plats på vattenytan för att ta hand om planet och besättning. Och den delen av operationen gick om intet. Därför Shinkarenko inte lyckats få på fart på telefonen eller lyckats få en förbindelse till Moskva. Där faller ju viktiga bitar på plats i mönstret. Att det här var... en ganska utstuderad sovjetisk operation, men den gick snett. Därför att precis som i Dr. Strangelove så sitter djävulen i de verkliga små detaljerna. Någon liten teknisk sak som inte funkar som den ska. Där kunde allting ha slutat, men när ryssarna erkänt så då vaknar också försvarsmakten till och säger okej, vi får påbörja sökandet på nytt efter. Nu har ryssarna sagt att de har skjutit ner planet.
Men har de visat dokument och sånt också?
På?
Ja, vad som hände. De har väl kanske någon dokumentation vad som hände när det hände. Du sa att det var, ja, gjordes en utredning av säkerhetstjänsten.
Ja, den utredningen finns. Och det finns också utredningar som de olika staberna gjorde. Men sen, det som anhöriggruppen hittade, det var ett oleat, ett stort smörpapper som är ungefär en gånger en och en halv meter. Och det är alltså ett smörpapper som har klistrats upp på displayen på stridsledningscentralen i Riga den 13 juni 1952. Och där man har kunnat, man har ritat in de olika lägena som radarstationen uppfattat att flygplanen var på. Och sen finns det en ruta, och det var den viktigaste fyndet. Radiotrafiken mellan planet och stridsledningen, den finns nedskriven ord för ord. Så där fanns plötsligt ett förstahandsmaterial, kan man säga.
Mm. Som man kunde lita på.
Ja, därför det här, en sak är vad piloten säger 30 år eller 40 år efteråt.
Mm.
När man frågar, hoppade någon från planet? Nej. Ja, men det sa du ju när du landade. Ja, men jag minns fel. Ja, jag sa fel då. Men i den här radiokommunikationen står tydligt, besättningen hoppar.
Mm.
Så det har han rapporterat i vart fall.
Mm.
Det kanske hoppade någon.
Mm.
Och här blir en fråga hängande. Det blev inte riktigt klart. Och då börjar man söka från försvarsmaktens sida och återuppta sökandet efter vraket. Och då har man en ny teknik. 52 så får man ju dragga efter saker. På 90-talet har man modern sonarteknik, högfrekvens sonar. Som man kan skanna av havsbotten. Så man är ute i flera år. Ja, inte kontinuerligt, men man gör sina sökoperationer. Men hittar ingenting. Och det här är ju, Östersjön är stor även om man vet ungefär var planet borde ligga. Det stora djup, planet är litet, det har kanske har slagit sönder, det finns inga stora objekt. Svårt att hitta det här.
Mm.
Det blir inget, till slut tröttnar försvaret, säger vi har nått vägs ände. Vi ställer in det här, vi kan inte hålla på kajka runt här längre. Det finns frivilliga på Tekniska högskolan som vill fortsätta, men de får inte pengar av regeringen och säger nej, nu får det vara nog. Nu avslutar vi det här ärendet. Sen är det den dynamiska författaren Anders Jalaj som finansierar ett fortsatt sökande med modern sonarteknik.
Han är rik uppenbarligen då?
Ja, han har känningar till pengar uppenbarligen, ja. Och tillräckligt flyghistoriskt intresse för att drivas av det här. Och möjligen har de tur. Någon har ju tur ibland. För man hittar 2003 när man på sommaren så hittar man planet. Då ligger det på 100 meters djup. Förvånande intakt. Där det ligger i stort sett. En vinge är avbruten och det är, flygkroppen är uppsliten. Men det är inte så att det är fragment bara kvar av planet. Man ser tydligt att det är där. Och man ser de här bleknade tre kronorna.
Mm.
Nationalitetsemblemet, det finns kvar på vingarna. Och sen börjar då epilogen som är, vad ska man göra med vraket? Ja, då får man ju lov att lyfta upp det här. För att få klarhet i, var hela besättningen med ombord? Dog de alla där? Eller har de kastats ur vraket? Eller är de försvunna? Och det blir en väldigt komplicerad operation. För det är så djupt och man måste frysa ner bitar av botten och lyfta upp den. Och så lyfter man till slut upp själva vraket i någon korg. Och allt det här förs till underjordsanläggningen i Muskö där man lägger ut alla grejerna. Och sen kallar man in några urgamla flygtekniker som har varit med på den här tiden. Och som har jobbat med DC-3an. Och de får alltså pussla ihop DC-3an kan man säga. Och det blir en jättelik teknisk forensisk utredning. Där man med hjälp av vraket kan återskapa de sista 5 minuterna i luften. Vad som hände. Återskapa vad som hände vid kraschen. Man hittar 4 kvarlevor av 4 besättningsmedlemmar.
4 av 8.
Ja.
Mm.
Och det är då bland annat då Alvar Elmerberg, flygförare, han sitter i sin stol. i den sönderslagna cockpiten. Och här är det tre andra. Två av dem hittas utanför vraket och har kastats ut ur vraket. En ganska långt bort från vraket. De saknade fyra hittar man inga spår av. Men vid den tekniska utredningen kom man fram till att alla har nog suttit i sina stolar när planet slog i backen. Därför stolarna är inte alla deformerade, som om någon har suttit fastspända i dem.
Så ingen har hoppat?
Ingen har förmodligen hoppat. Ingen har förmodligen överlevt. Man kan med ganska stor sannolikhet säga det, men ingen vet ju.
Så det är inget mysterium längre?
Egentligen inte, nej. Det är nog ganska klart. Alla dog. Och alla dog därför att Elmerberg försökte nödlanda. Men planet var sönderskjutet och han hade otur. För hydraulsystemet hade skjutit sönder och det innebar att på DC-3an så fälls då landningsställen ut. Och det är hopplöst att landa på vattenytan med nedfällda landningsställ. Det kan till och med en amatör förstå att det tar emot och planet bröt sönder, kastades upp och bröt sönder när det slog i vattenytan. Även om han försökte liksom gå ner mjukt. Så där slutar jag allt.
Mm. Jag vet inte om man ska ha någon sammanfattande här. Vad säger den här affären om kalla kriget egentligen?
Det är framförallt en berättelse om kalla kriget som mentalt och politiskt tillstånd i Sverige skulle jag säga.
Mm. Du menar det här hemlighetsmakeriet och dubbelspelet?
Ja, dubbelspelet och att man låter de anhöriga sitta emellan och ta smällen.
Wille Magrell, historiker och professor i underrättsanalys vid Lunds universitet. Aktuell med boken Katalinaffären. Stort tack för att du var med idag.
Tack.
Plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.